Sådär, nu har äntligen judarnas sabbat övergått i germanernas söndagskväll. Och det betyder att det är dags för ytterligare ett avsnitt av Nordens mest antisemitiska podcast, Radio Nordfront. Och jag heter Simon Holmqvist och jag har som vanligt med mig Martin Saxlin. God kväll.
God kväll.
Och Tobias Lindberg, god kväll.
God kväll.
Och min gode Per Öberg, god kväll.
Sabbat.
Och kvällen till ära har vi en gäst, och det är ingen mindre än min studiobotniska kollega Robert Eklund. Välkommen.
Tackar, tackar.
Och du har kommit för att skrämma upp oss rejält, eller hur?
Ja, det brukar väl vara så när jag är med, så varför bryta en tradition?
Precis, det är bara poppa popcornen så att säga. Mm. Men du har, sen du var med sist har du ju gått och blivit chefredaktör också, eller hur?
Ja, fast nu hinner jag ju knappt med chefredaktörandet. Nu är det tredje gången jag är med i radio den här veckan, så fan. Jag får skälla på radiocheferna här.
Precis. Jag
hinner inte med den nya hemsidan för allt radio. Nej, men ja, chefredaktör har ju blivit för mossosvalsen.se. Ja.
Hur har det gått då? Är det 2 veckor den har varit uppe nu?
Ja, det går stadigt framåt. Det har ju varit, eller fortfarande är väl en lite inlärningstid för alla medarbetare. Men de lär sig snabbt och även jag lär mig. Det har ju varit mycket nytt för mig också. Så det går framåt, stadigt framåt, och artiklarna har börjat komma upp i en ganska bra takt. Så vi ser aktiviteter, intressanta aktiviteter från i stort sett hela landet.
Mm. Mm. Absolut. Och det har ju varit en hel del bra filmer där på senaste tiden.
Ja, det har det. Senast en från Näste 6, det jag själv var med.
Precis, den måste ju alla kolla in. Den var riktigt bra. Andreas är väldigt duktig på det där.
Ja, precis. Men vi fick tyvärr inte se den filmen, det roligaste avsnittet. Jag vet inte varför det var bortklippt, men...
Okej.
Okay. Avslutet på månadsmötet var ju det roligaste.
Vad hände då?
Något olagligt, gissar jag.
Jag tänkte också att ni stod och hejla.
Nej, det var ju faktiskt inget olagligt, men det var en aktivist som fick prova på hur det känns att få försvarsspray i ansiktet.
Ah, just det, ja. Ja, men till en annan gång kanske. Och jag vet att det finns ju en film från Näste 1 när de provar samma sak som jag pratade om här tidigare.
Mm.
Ja.
Men om man vill veta mer om den händelsen, så misstänker jag att man kan lyssna på Mer än ord.
Precis, David Nilsson är väl där och berätta, avrapportera.
Mm.
Yes. Varför hade ni plockat ut just honom för pepparspray? Var inte lite ofiskt att ge sig på en person?
Han anmälde sig frivilligt.
Okay.
Sen fanns det bara en dusch kvar i burken. Så vi hade en person och han anmälde sig frivilligt.
Mm. Jag tror, Saxlin, du låter lite lågt fortfarande. Undrar om du ska prova att prata lite närmare.
Ja, jag är lika nära som jag brukar vara. Det är nog någon inställning.
Okej.
Okay. Yes. Känner du dig låg?
Nej, känns rätt så bra.
Bra, jag själv är supertaggad.
Vad härligt.
Jag har ju hoppat över en söndag, så då känns det ju som att man liksom får abstinens direkt.
Det är ju så. Och innan vi går vidare så vill jag också nämna det att man kan donera till Radio Nordfront via Swish. Numret är 0700-074-9652. Pengarna delas lika mellan Nordfront och Nordisk Radio. Och vi kommer att läsa upp alla donatörers förnamn i slutet av avsnittet, helt enkelt. Och vill ni skicka ett meddelande, så går inte det längre via Swishen, utan då får ni mejla ett meddelande till radionordfront@nordiskradio.se. Ja, det har hänt lite andra saker sen sist vi sände. Vi la ju upp Urkult, den här nya podden som är en del av, på Spotify. Jag tänkte att det är ju helt, trots allt en helt opolitisk podd som handlar om musik, så jag såg väl inte direkt att det skulle vara något problem. Men Expo började ju hetsa mot Spotify, vilket ledde till att det plockades ner. Och det här fattade inte jag först, utan jag fick bara ett mejl från Spotify som jag tänkte läsa upp, för det var ganska lustigt. Det står så här: "Hi! We found that following podcast show to be in violation of our content policies and have removed it. Please see our Spotify for podcasters term and conditions for more information." Och så här då liksom, ja, show title Urkult, publisher Nordisk Radio. Och så sen: "Please don't respond to this email as replies aren't monitored. Sincerely, Spotify." Så ingen förklaring, ingen möjlighet att ställa frågor eller ens eller överklaga eller någonting.
Men så där gör ju alla nya såna här så kallade IT-företag, eller vad man ska säga, Spotify, YouTube, Facebook, alla de där. Där finns det ingen stans du kan ringa och klaga. Det finns liksom ingen du kan kontakta överhuvudtaget. Det är bara, ja, det är ungefär som att få tag i en underrättelsetjänst. De bara helt tysta, så tar de sina beslut utan att behöva motivera det, utan någonting sånt. Så att det är
precis som bankerna.
Ja, precis som bankerna har blivit, ja.
Mm.
Och alltså, det är otroligt otrevlig utveckling. Och man kan undra, sådana här konsumentombudsmän och sådana, de borde protestera. Ni får inte ens etablera er i det här landet om ni inte har en kundkontakt.
Många av de här tjänsterna också, när man startade dem så gjorde man ju sig känd för att vara väldigt yttrandefrihetsvänliga, även Spotify. Där fanns det ju under lång tid så kallad vitmaktmusik, ganska gott om den också. Men när de har, nu är väl Spotify blivit, de har blivit så stora helt enkelt, så att då tillåter man inte lika mycket. Det här blir vi allt för vitt använt, så då kan man ju också vara mer restriktiv. Det är
de har råd att censurera.
Precis. Det är ju att bygga upp en kundkrets till att börja med, det viktigaste. Och så sen, då kan man vara lite mer frispråkig vad man tillåter. Men när man då har kundkretsen och det går runt, så då behöver man inte fundera på det.
Och många sådana här bolag är också så att när de väl har fått en kundkrets, så blir de uppköpta av något investmentbolag som kanske inte har den liksom finaste intentionen med att expandera sin verksamhet, utan det är för att få mer mediamakt helt enkelt.
Ja.
Mm. Jo, för grejen är att oavsett om de behandlar sina kunder så här eller inte, så kommer ju folk fortsätta lyssna på Spotify, inklusive jag själv kan ju erkänna. Vilket kanske är någonting som jag verkligen bör fundera över, men just den här monopolgrejen gör ju, som du var inne på Robert, att de kan behandla folk hur som helst. Och just det här, den här tendensen med Facebook och sånt, att man kan inte kontakta dem, man kan inte prata med någon. Det är nästan som att hela företaget drivs av robotar som bara tar automatiska beslut. Lite så känns det ju.
Mm. Det blir ju effektivt.
Ja.
Billigt och med personal. De behöver inte ha någon som sitter och har kundkontakt egentligen.
Men sen kan de inte svara på frågorna. Det är ju mycket det handlar om. Alltså, även om de då spar mycket på att slippa det där, så behöver de ju inte argumentera för varför de gör som de gör heller.
Nej, för här fanns det ju ingenting att ta på. Ni sa ju nästan ingenting som var explicit någon radikal politisk åsikt i den här podden.
Nej. Precis, och
det var lite så här typ teoretiska diskussioner kring politiska kopplingar till musiken och sådär, men det var inte liksom att ni satt och förespråkade en eller andra.
Nej, för att jag menar, till exempel Svegot har ju sina program där fortfarande, som är ju uttryckligen politiska program där de har ibland ganska radikala åsikter och sådär. Så att det enda som möjliggör förklaringen, det är ju att jag är med i podden och att den ges ut av Nordisk Radio, som då kan kopplas till Nordiska motståndsrörelsen på sätt och vis. Det måste ju vara den, alltså guilt by association.
Jag missade förklaringen till varför de Svegot hade kvar sin.
Det vet jag inte.
Jag tror du förklarade det.
Jag tror det mesta har att göra med det här, att den åkte iväg, det är ju att Expo hörde av sig och gnällde.
Ja, det är ju Spotify tänker så här att Expo kommer kunna bråka och ställa till mer problem för oss än vad Nordisk Radio kommer kunna göra.
Oh. Jo, men har inte Expo försökt stänga ner Svegot då? Det borde de ju ha gjort.
Ja, men de har väl inte liksom haft lika lätt att demonisera dem då, eftersom de är mer mjäkiga kanske.
Om precis, det blir som du säger där, om Expo nu säger att, men titta, Spotify tillåter NMR att ha en podd på sin kanal, och då,
det är riktiga nazister.
Och då leder det till att då blir det fler människor och fler till och med kanske politiker som börjar höra av sig till Spotify och säga att hur kan ni tillåta de hemska nazisterna?
Mm.
Jag tror att allt eftersom tiderna hårdnar så kommer folk se att de som etablissemanget då motverkar på olika sätt, det är de sanna rebellerna.
Ja. Sen kan man ju säga så här att det här fanns ju med i beräkningen förstås. Man är ju lite cynisk och så jag förstod ju förstås att förr eller senare kom säkert Spotify att plocka ner den. Så det spelar egentligen ingen roll. Det går ju fortfarande att lyssna på Urkult via Spreaker och sådär, men det var ett ganska kul experiment då, eftersom att det gick så snabbt.
Hur många lyssnare fick ni på Spotify?
Ja, det vet jag inte, för jag lyckades aldrig lista ut för oss hur man kunde se statistiken där. Det var ju en annan sak som jag tyckte var lite märklig med Spotify, att det såg inte ut som att jag någonstans kunde... Det enda man gjorde var att lägga in alltså RSS-feeden, och så sen var den uppe. Det fanns som ingen sida där man kunde kika eller någonting, men det kanske var jag som var oteknisk. Dock tror jag inte det var så där jättemånga, för när avsnittet lades upp så hade jag, alltså på Spotify så hade det funnits ute ett tag, och då hade nog de flesta redan hunnit lyssna via Spreaker. Men tanken är ju att med Spotify är förstås att folk ska kunna liksom söka sig fram, alltså sådana som man inte hade kunnat nå annars.
Ni får testa iTunes nu.
Ja, varför inte?
YouTube.
Ja, YouTube, absolut. Där har jag lagt upp teasers till Urkult som har fått ligga kvar. Nu kanske de bör säga det när Expo sitter och lyssnar. Då kommer de bara ge sig dit härnäst. Men, ja.
Jo, men vi kan inte, alltså, när vi lägger upp saker så det är ju inte hemligt vart vi lägger upp dem.
Nej, sen ska vi, som vi pratade om tidigare idag, Simon, man ska aldrig låta sig hämmas och sånt där. Det är bara att pröva att lägga upp det och sådär. Man kan ju inte bara tänka att de kommer lägga ner och det är lika bra att inte försöka.
Nej, man ska ju bråka så mycket som möjligt. Det är då man till slut vinner.
Ja.
Jo.
Jag tycker att vi kanske skulle försöka bråka med Spotify också.
Ja. En annan sak, det är ju att, och det här kommer Öberg att bli överförtjust i, men Saxlin, du har ju läst ut en bok.
Varför skulle, vad sa du, skulle Öberg bli överförtjust?
Ja, men jag vet ju att han älskar ju Silmarillion.
Att du har läst en bok.
Nej, men alltså, jag vet
äntligen,
hur
mycket första gången
Silmarillion, som pratar om Silmarillion.
Ja, nej, jag har läst Silmarillion.
Ja, det går jättebra om du pratar om det. Jag tror däremot att om programledaren börjar prata om det så kan det bli ett väldigt långt program.
Ja, jag märkte det när Simon och jag diskuterade i förbigående här när vi pratade innan sändning idag.
Det går inte att diskutera.
Han bara sprang iväg. Han har ju fotografiskt minne på de här alven och allt.
Ja, vad tycker du om boken då?
Nej, alltså den var bra liksom. Väldigt så här detaljerad liksom. Han summerar ju Sagan om ringen-trilogin typ på 3-4 sidor, och sen har han ju skrivit flera hundra sidor med liksom så här förhistoria som, ja, det går ju liksom inte lika, han zoomar inte in lika mycket på detaljer, utan det är mer så här liksom en övergripande historisk skrivning typ, så det är väldigt mycket historia han har hittat på liksom, Tolkien.
Mm.
Och det måste ju vara ett enormt jobb av sonen där som sammanställde och fick det så här sammanhängande, för det var ju som olika delar och så, men det blev ju en väldigt bra bok i slutändan tycker jag, och väldigt så här, ja, fascinerande, intressant. Jag gillade liksom skapelseberättelsen han hade, att världen skapades med musik liksom. Det kändes lite originellt och logiskt ändå.
Mm.
Jämfört med många andra liksom så här religiösa skapelse myter.
Ja, du gjorde en ganska, när vi pratade så sa du ju det att i Silmarillion där de händelser som är i Sagan om ringen trilogin nämns typ på 3 sidor.
Mm.
Och det säger ju en ganska hel del med hur mycket historia som avhandlas i boken. Det är väldigt lite neddykning, utan det är som en historisk bok eller en mytologisk bok som spänns över tusentals år kan man säga.
Mm. Och ändå så följer den ju vissa så här karaktärer och så, för det är som gudaktiga figurer som är helt odödliga och lever hela tiden i paradiset typ. Och sen är det ju liksom alverna som också är odödliga och lever ju länge.
Mm.
Och skälet att ni pratar om det här, det är väl att ni ska göra ett specialavsnitt om det här, va?
Ja, tolken, special.
Precis. Om ni tar massa material från den nu, så att de här sugna människorna verkligen kan frossa i det.
Du är alltså anti-sagan om ringen?
Nej, men det är en påhittad sagoberättelse. Så att
det är korrekt, det är korrekt, korrekt politik.
Jag tycker att det är fantastiska, fantastisk berättelse, fantastiska filmer. Men det är inte mer än så. Det är samma med musik. Det är inte så att jag aktivt sätter mig och lyssnar på en låt och så här försjunker ner i det eller frossar i mörker eller något sånt där konstigt. Utan jag bara, ja, det är toner och de skapar en viss harmoni, absolut.
Ja. Om man... Kulturellt intresserad kanske.
Nej, jag ser väl ettorna och nollorna.
Ja, liksom han lever ju i kulturellt dansbandsmusikmörker.
Nej. Jag har sett genom Matrix. Så det är inget som gör mig nyfiken och allt det där. Det är det.
Mm. Nej, men det är sant. Vi ska göra en open mic om tolken. Och då kanske vi ska prata lite mer om på vilket sätt det kan, alltså, det kan vara relevant. De här böckerna. Även i dagens värld.
Se om jo, vi men det är sund kultur jämfört med mycket annan, mer modern kultur. Det får man ju säga.
Ja, exakt. Och det är ju... Det, ja, nej, vi ska inte gå in på det nu. Precis.
Jag måste
inte
få skit på chatten nu. Jag har inte ens varit in där.
Nej, du är alltid lika älskad i chatten.
Nej, det är inte.
Nej, men alltså som sagt, det blir en open mic här framöver. Ganska snart tror jag vi ska spela in den faktiskt. Vi är ju några stycken då som... Det är väl inte helt 100 spikat vilket gäng det blir, men vi har ju alla suttit nu och läst och läst och läst, så nu har ju de flesta börjat och kommit till, läst ut det man har sagt och sådär, sett filmerna igen och så att nu är vi snart fullladdade med Tolkien kunskap kanske. Det finns ju för övrigt en hel podd som är ägnad åt Tolkien som heter Tolkienpodden som jag har snöat in i, och den är extremt nördig, alltså Per, du skulle falla av stolen.
Ja, förmodligen.
Typ såhär, man dividerar om Legolas var mörkhårig eller blond och sådana där saker.
Mm.
Vilken översättning som är bäst då?
Jo, men alltså någonstans blir det ju för mycket och för tramsigt ändå liksom, kanske.
Jag tycker när det har gått för långt med sådana där, det är ofta när sådana här intressen inte är välkomnande för sådana som inte förstår något om det där intresset. Alltså... Jag kommer ihåg att jag halkade in på en sida om tåg. Alltså människor som är tågintresserade. Och det finns väldigt många tågintresserade människor. Och där var det någon som frågade bara så här. Hur mycket kan man dra med en sån här RC-lok? Då var det någon som svarade bara. Alltså det vet ju alla här inne att det är 44 ton. Och vet du inte det så har du nog kommit till fel forum. Då kanske det är bättre att du går någon annanstans. Mm. Liksom sådana där saker. Att man är trångsynt mot ärliga frågor från människor som kanske inte vet bättre. Det är lite så här, då har det gått lite långt.
Ja. Jo, man tillhör ju liksom inte någon sorts utvald elit för att man har läst Tolkien-böckerna 100 gånger och
nej,
kan massa obskyra detaljer.
Nej, sen i och för sig då så kan jag säga att ibland när folk ringer mig och har politiska frågor, då blir man så, för de ligger så långt efter i liksom sin politiska utveckling, så då kan man ha lite dåligt tålamod och säga så här, men alltså om de kommer än en gång och säger så här, ni borde stryka det där med att ni kritiserar zionisterna, för det är ni förlorar så mycket på det, och de har inte gjort något, och du vet, då får man bara okej. Okay. Men då har du inte förstått den här saken, så att vi kanske, alltså bara tipsläs det och så kan vi höras igen någonting sånt där, så att det kan vara svårt ibland då.
Jo, men Sagan om ringen är ett mycket mer obskyrt och oviktigt särintresse jämfört med politik och judisk makt som är närvarande och synligt överallt.
Själva den grejen att man kanske har dåligt tålamod med icke-vetande av den saken, men det är ändå något man får försöka vara ödmjuk ändå.
Fast det har inte jag, alltså jag blir ju helt eld och lågor om någon ställer en fråga om tolken.
Du är ju ödmjuk. Det var verkligen ingen kritik mot dig.
Utan det är snarare, där finns det, jag går igång direkt.
Men, inte för att vara elak här Simon, men den där kunskapen är ju ganska irrelevant egentligen.
Ja, det är den ju.
Varför tillägnar du dig inte någonting som är vettigare?
Ja, det är en bra fråga. Men alltså, nej, den är inte relevant på sätt och vis. Men alltså, jag är lite av en nörd som kan snöa in mig kanske ämnen som inte alltid är så viktiga. Men
jo, att du har läst Silmarillion 10 gånger, det är ju lite overkill.
Ja, fast det är ju under hela mitt liv.
Ja, ja, jo.
Jag är ju 35 år gammal.
Jag vill kalla det någon form av verklighetsflykt, Simon.
Jo, men är det alltid dåligt? Är verkligheten alltid så bra att man måste stanna i den?
Och vad är verkligt?
Ja.
Nej, men alltså det är bättre att läsa en bra bok än att liksom titta på massa tv-serier och sånt. Så.
Får jag bryta mig in som alla lite gör. Bara? Jag måste bara göra ett inlägg i det där.
Är det Holographic Universe du vill diskutera?
Jag?
Ja.
Nej.
Oj, producenten bryts in nu då.
Ja, alltså, det är det att alltså så här... Det Eklund säger där att det tjänar inget direkt syfte. Ja, det gör det ju inte. Men samtidigt, alltså, vissa saker gör man ju utan att det tjänar ett direkt syfte. Samma med all konst och sådär, poesi och lyrik. Och sånt gör man ju för att det är vackert i sig, inte för att det tjänar något vidare syfte.
Mm. Sen finns det någon sorts värde att mycket av Tolkiens verk hyllar ju liksom idealism, offervilja, heroism och så vidare.
Absolut.
Så det finns mycket inspiration att hämta.
Han har en bra människosyn, vilket kan översättas som att en kulturmarxist skulle säga att han har en neslig människosyn. Eller något.
Han är rasistisk.
Mm. Ja.
Han var germanofob, det gillar jag inte med han.
Nej, han var ju lite så här brittisk. Den här brittiska översittartypen mot tyskar. Det är faktiskt helt sant. Å andra sidan är det väldigt... Det är väldigt mycket så här ändå hyllning av det nordiska på något sätt. Så det just Norden verkar han gilla, men inte Tyskland.
Mm.
Så att det är lite komplext där, men det finns det stråket. Och det ska man ju veta om hans son, att han stred ju på fel sida under andra världskriget så att säga. Men ändå så tycker jag att hans livsgärning har varit bra. Han satt ju ihop Silmarillion utifrån ganska knepiga omständigheter. Men det ska vi inte gå in på nu. Vi ska lämna det där här. Men jag ville bara höra vad Saxlin hade att säga om boken. På tal om riktiga saker. Imorgon är en stor dag. Det finns nämligen en man som har levat en gång i tiden som hans födelsedag är imorgon. Och nu får man knappt nämna hans namn eller ens fira hans födelsedag. Men vi kan säga så här, att alla som ännu inte har köpt boken Mein Kampf från Greenpeld kan ange meddelandet 20-april. Och då får man 88 kronor rabatt på den fantastiska boken. Och det är alltså 20-april. Som ska anges som rabattkod då när man checkar ut. Då får man 88 kronor rabatt imorgon. Och vi kan ju lyssna på ett litet inslag, fantastiskt inslag som där Jimmy Thunlind läser. Ja, det funkar redan nu, säger vår producent Max. Redan nu kan ni beställa Mein Kampf med 88 kronor rabatt om ni anger 20-april. Utcheckningen som rabattkod. Och vi lyssnar på ett litet reklaminslag för den här fantastiska boken.
Låt oss presentera en av världshistoriens mest omtalade, mest omskakande och mest betydelsefulla böcker. Min kamp av Adolf Hitler. Boken vars innehåll anses så farligt att den har förbjudits eller försetts med restriktioner i en lång rad länder. Boken, som trots detta har tryckts i miljontals exemplar och fortsätter att vara en storsäljare i hela världen. Boken vars författare blev den mest kände politiska ledaren i världshistorien, Adolf Hitler. I Min kamp berättar Hitler om sin uppväxt och vad som formade hans världsåskådning. Han drar upp riktlinjerna för en nationalsocialistisk folkgemenskap i enlighet med naturens lagar. Min kamp har blivit en ideologisk ögonöppnare för miljontals människor och den lyckas ständigt väcka hopp och kampvilja hos nya generationer av läsare. Samtidigt utgör den en avslöjande käftsmäll för globalister, liberaler och utvalda tribalister. Läs den och bilda dig en egen uppfattning om boken och personen som inte lämnar någon oberörd. Min kamp av Adolf Hitler.
Nordiskradio.se. Så där, det var reklam för Mein Kampf av Adolf Hitler.
Och jag familjen får ju faktiskt barnbidrag imorgon, vad jag vet.
Ja, just det.
Så, och då, den där boken är viktigare än mat till barnen. Det vill jag bara flika in.
Man kan också läsa den för barnen. I alla fall vissa delar.
Absolut.
Jag såg att det var folk i chatten som undrade om Thunlin har skådespelarbakgrund. Och det har han väl.
Ja.
Som jag har förstått det.
Ja.
Och det märks ju. Han är väldigt duktig på artikulera och sådär.
Ja.
Väldigt bra, proffsigt inslag faktiskt. Så att ni som nu skamligt nog kanske inte ännu har beställt den här boken. Nu har ni inga ursäkter. Imorgon är det Hitlers födelsedag och då får ni 88 kronor rabatt. Ja, vi ska se. Vi tar en låtpaus innan vi går in på kvällens stora ämne. Som är alltså digitalt motstånd mot Amazon. Det här är One Lion's Roar med Rome. So go on the own way. And join the herd. You know a million sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Either step aside, for every god knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wave, and join the herd. You know a million sheep will be dispersed by one lion. And bow to none, and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding, these thieves won't believe the way we're riding. So go kneel and weep, and join the herd. You know a million sheep will be dispersed. By one lion's roar. By one lion's roar.
Ero destinato a diventare un grande soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a vedere un uomo per conquistare la città eterna con una spada flammeggiante.
Go kneel and wave, and join the herd. You know a million sheep will be dispersed. Go kneel and wave, and join the herd. You know a million sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. So go kneel and wave, and join.
Radio.se. Sådär, en bra neofolklåt enligt Per Öberg.
Ja.
Mm. Bra betyg då. Mm. Har du redo den här bumpen, eller vad kallar vi droppen? Digitalt motstånd, Max.
Initierar digitalt motstånd.
Ja, är vi live? Han sa ja, det var som att jag hoppade ur där. Ja, vad bra. Kör Robert. Amazon.
Ja, Amazon är dumma.
De är dumma.
Ja, varför? Såklart slut.
Tack för att du kom.
Tack för att du kom.
De är judar och dumma.
Ja.
Nej, men var ska vi börja? Amazon.
Det var väl nyheten i sig var väl att MSB som då Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har varit i samtal med Amazon i syfte då att anlita dem för att lagra data i coronakrisen. Man skulle ha en form av, var det en webbenkät tror jag det var, där man då svenskar skulle få fylla i frågor, ja, om sin hälsa, om corona och så vidare. Och den här datan skulle lagras via Amazons, vilket jag antar de är ju egentligen världsledande också på molntjänster, Amazon AWS, Amazon Web Services, som används. Jag tror nog många som lyssnar, även vi som sitter här i radio, är brukare av AWS utan att vi kanske vet om det. Mycket, mycket tjänster använder sig av dem.
Jag visste inte om det.
Okej.
Okay. Nej, men det är inte så känt. Man tror bara att Amazon är en nätbutik.
Ja, jag trodde
de är jättestora på moln. På moln.
Ja, de är världsledande. Det är den största molnleverantören som existerar i världen i dagsläget.
Men vilka liksom molntjänster är deras, så att säga då?
Det är inga, oftast är det ju som så att det är inga molntjänster som du som användare har direkt kontakt med, utan de vänder sig oftast till företag. Om jag utvecklar en app där jag behöver ha, jag kan hyra en server och hyra data eller hyra plats, eller en virtuella server handlar det oftast om. Så hyr jag plats hos Amazon. Och så sen ligger min app, all data som min app då genererar ligger på en Amazon-server.
Eller ja, alltså typ olika appars användardata ligger i deras händer.
Ja, det kan vara inte bara appar på telefonen, men det är mycket, mycket, mycket annat. De har ju Har du kallat in rivningsfirman igen, Per?
Nej, ursäkta. Jag flyttade faktiskt bara på tangentbordet. Då rasslar det till. Ja, men jag kan ta ett exempel, Robert, lite snabbt bara. Om jag till exempel köper en övervakningskamera som jag kopplar in, då slår jag bara in lite enkla uppgifter och så säger den så här att ja, den här läggs automatiskt upp på molnet, din inspelning. Och du ser den från din telefon och så. Då frågar den ju inte vilken server ska vi lägga det här på, utan allt det där är ju inbäddat i den här kameran.
Precis. Ja. Det är ju kameratillverkaren som då tillhandahåller, utåt sett tillhandahåller den tjänsten.
Mm.
Och i de allra flesta fall så har nog kameratillverkaren sin data på Amazons webbserver.
Just det.
Precis.
Och då fråga två är ju så här. Svenska staten, är de i behov av att hyra in moln hos Amazon, eller skulle vi klara att göra den saken själva?
Ja, det var ju en fråga. Nu vet jag ju, vi har väl kommit fram till att man på MSB är ytterst inkompetenta. Så i den frågan kanske det är lite tveksam faktiskt.
Ja, men vi kan ta några som är väldigt noggranna med siffror och sånt. Försäkringskassan, de missar ju liksom inte att få in. De betalar inte ut pengar i onödan, om man säger så.
Nej.
Så de borde ju ha en annan server som står. Så jag menar, rent teoretiskt så finns ju know-how hur man lägger upp en. Det finns ju till och med så kallade open source-lösningar för att skapa moln på en fysisk server.
Ja, det är inga som helst problem. Man behöver inte vara någon IT-expert för att kunna sätta upp någonting sånt. Och givetvis så finns ju den kompetensen inom staten att lagra sådana uppgifter på en server som då är säker, som man själv kontrollerar. Att att lagra sådana där viktiga data som då hälsouppgifter är på framförallt då en kommersiell tjänst och ett utländskt, en utländsk kommersiell tjänst är ju extremt oansvarigt, för att inte, kanske till och med rent kriminellt att en svensk myndighet skulle gå tillväga på det viset.
Ja, var det inte ett väldigt liv när de råkade lägga ut massa andra saker på, IBM hade väl lagt ut några personuppgifter på vad det nu var för något alltså man använde sig av någon IBM-moln som kanske var ett Amazon-moln också, det vet jag inte, men var det inte något sånt?
Jag vet inte riktigt, men det jag kan komma att tänka på, det är ju Transportstyrelsen som hade en massa uppgifter då i utlandet, och det var ju då i Serbien, och man hade då utländska anställda som sysslade med att administrera den här lagringen, och det resulterade ju att flera ministrar fick gå.
Just det.
Det här är ju också någonting egentligen i samma klass egentligen, att man kan tillåta då viktiga uppgifter, framförallt hälsouppgifter och givetvis personuppgifter på en mängd svenskar, hamna i ett företagshänder.
Det var väl ett amerikanskt företag dessutom.
Ja.
USA som är en sån fruktansvärd skurkstat.
Men jag misstänker väl att det ligger någonting i, MSB ser ju inte USA som en fiende, de ser USA som sin stora förebild, och ja, kanske till och med det. Och, men de ser ryssar i varenda buske istället från MSB, så skulle någon ha föreslagit, eller om Yandex exempelvis som också erbjuder molntjänster och så vidare, skulle de ha hört av sig till MSB och erbjuder dem att ni får gratis lagra för den här coronaundersökningen, så då skulle det ha blivit krigsrubriker i varenda media, och det hade varit, man från MSB sida hade pratat om att det här är ju otillåtna försök från utländsk makt att tillskansa sig uppgifter, bla bla bla.
Ryssland vill massa övervaka svenskar.
Ja.
Bara om de hade erbjudits, alltså hade det blivit det. Det är helt riktigt. Men vad är skillnaden då? Alltså, är det någon skillnad mellan den här Transportstyrelsegrejen och det här?
Det här är väl egentligen, Transportstyrelsen, det var ju officiella dokument. Det här blir väl i grund och botten inte direkt någon. Det, som jag förstod det, så skulle det ju vara röra som en webbenkät där svenskar får svara på frågor om sin hälsa. Men det är ju inte sjukvårdsdokument eller någonting sånt. Så det är väl inte direkt några officiella papper.
Det är typ som en opinionsundersökning för hälsoläget i Sverige.
Mass undersökning av hälsoläget i Sverige. Deras målsättning var väl också att få en stor del av svenskarna att svara på det. Och det är ju definitivt kommersiellt gångbart. Men vi vet ju att nu vet jag inte specifikt om Amazon livnär sig på. Visst, man tjänar pengar på massa användardata, men det är ju inte deras huvudsakliga.
Ja, men de har väl rätt så mycket så här algoritmer för typ, har du köpt den här produkten så ska du köpa det här och så.
Definitivt.
Nog har de användning och sånt där.
Visst är det så, men det jag skulle komma till skillnaden från Google, så är ju Amazon, det mesta man gör på Amazon är ju, de sysslar med egen försäljning. Det är inte att sälja reklam. Så, men definitivt så skulle de ju ha nytta av sån här
De säljer ju inte reklam, för de försöker ju konkurrera ut alla andra försäljare på nätet typ istället.
Så precis.
Det kan ju sluta illa där åt det hållet.
Ja.
Så var det så att man, vad de i alla fall planerat än så länge, MSB, är väl att den här enkäten ska man även logga in med bank-ID för att fylla i. Så att man då inte dubbelfyller i, utan du måste använda bank-ID. Och därmed så gör du ju en identitetskoppling till just dig själv.
Precis.
Det är som ett virtuellt ID-kort.
Ja.
Och då betyder det att man lägger alltså ut svar på hälsofrågor med ett virtuellt ID-kort på ett amerikanskt moln. Och det är väl så att de här amerikanska bolagen, de har ju ingen de har ingen sekretessavtal med svenska staten som gör att, jag menar, det finns ju andra som kan få ut de här uppgifterna från Amazon, eller hur?
Ja, visst, det är ju så. Även om de skulle ha ett sekretessavtal med svenska staten, så är ju det i grund och botten, som du sa, ett amerikanskt företag. Och amerikansk lag trumfar ju svensk lag. Även om de skulle ha ett bindande sekretessavtal med MSB, så skulle ju man från en domstol i USA kunna beordra dem att lämna ut allt om exempelvis NSA eller CIA eller FBI, eller bara Trump vill titta på det för egen nöjes skull och kunna smäda svenska regeringen i någon presskonferens. Tweet. Ja, eller en tweet. Mm. Så det betyder ju ingenting.
Nej, sen är det ju så också att i tider där man faktiskt på allvar ser till exempel en sån som Bill Gates gå ut och prata om att ja, vi får se när den här lockdownen släpper, om vi ska liksom massvaccinera, och då kanske man borde passa på att alla skulle ha liksom något form av automatiskt vaccinationskort som man kan läsa av och så vidare. Och han har även antytt att har man då inte vaccination, så kanske man inte ska få resa. Och då börjar man ju fundera på, som ska det bli alltså olika medborgerliga rättigheter beroende på om du har tagit vaccin eller inte. Så att man kanske ska hålla hårt i sina hälsodata, rent ut sagt.
Ja, alltså min fråga är ju, hur har MSB tänkt? För de säger att de förväntar sig att man ska få många svenskar att svara på, alltså frivilligt göra den här enkäten. Alltså, har de sagt någonting om hur de ska gå tillväga för det? För att, varför skulle man göra det?
Kanske ett armband.
Ja.
Tyvärr är det nog så också att när en svensk myndighet ber medborgarna att fylla i en sån här sak, exempelvis då hälsoundersökning, så är det ju väldigt många som skulle svara. Jag tror man skulle få lätt över hälften av den svenska befolkningen att svara på det här helt frivilligt utan att göra en minsta lilla eftertanke om att det kan vara skadligt det här. Det, myndighetstilliten i det här landet, framförallt hos den äldre generationen, är ju enorm.
Oh.
Och det kan man ju utnyttja i sådana här lägen.
Jo, alltså det är faktiskt rätt läskigt att tänka på att det är helt riktigt. Alltså folk lyssnar ju bara på vad de säger och litar blint på att ja, men det här är helt okej.
Okay. Och det är väl inte så konstigt heller att det är ju fram till nyligen, i vart fall sen man själv var barn, så var ju faktiskt myndigheten och de till största del i vart fall hade ju folkets bästa intresse i allt det man gjorde. Men det har ju förändrats. Så tilliten där var ju, den fanns ju där av en orsak också. Och det lever ju kvar ändå.
Ja, idag är det kanske mest ungdomar som skulle strunta i att fylla i det där för att de tycker att det är ointressant, typ, eller att de inte bryr sig.
Ja.
Och sen är det typ vi som är politiskt medvetna kanske som vill undvika att bli registrerade.
Precis, de flesta som kommer undvika det bara av bekvämlighet för att det är bökigt, typ.
Jo, och med tanke på att de faktiskt i vissa länder har så att man kan alltså gripa någon i hemmet som är misstänkt smittad och isolera den människan från övriga familjen och föra bort den för att bota personer och sådär. Så man vet ju inte vilka, liksom hur långt det kan dras. Så man gör nog bäst att inte uppge sin hälsostatus till några myndigheter överhuvudtaget.
Jag undrar om de har infört det redan. De pratade ju däremot.
Ja, det kanske bara är prat om det än så länge. Men det
var
finns
alltså på WHO de gjorde det. Det var alltså en framträdande person, en av de högsta där inom WHO som satt och pratade om just det där som du sa.
Ja.
Otroligt skrämmande.
Ja, verkligen.
Jo, då kan man ju bara tänka sig att alltså, det kan ju knacka på då någon och säga så här, du verkar ju smittad. Nej, men det är inte alls. Jo, följ med här.
Så man bara,
du måste isoleras från familjen, man försvinner, så kommer man aldrig tillbaks. Nej, han dog i corona bara.
Mm. Men det är den här Dr. Michael J. Ryan heter han. Han är executive director för WHO då.
Ja.
Mm.
Någon irländare lät han som.
Ja, och även om vi inte har sådana regler nu, så känns det ju dumt att i onödan i alla fall dela med sig av sina hälsodata frivilligt med dessutom bank-ID.
Det finns ju några exempel, jag tror vi pratade om det var det du och jag, Max, i coronabunken i veckan. Just det här med, de har ju en stor rad länder har ju börjat med såna här appar där man då får ladda hem och så registrerar man sig som smittad med corona, eller om det är myndigheterna som gör det. Och i Australien var det ju att när de kommer fram till att, eller minst 40% av befolkningen skulle köra den här appen så att man kan smittspåra människor, som man då sa det, då skulle man släppa på restriktionerna. Om inte då 40% laddar hem och kör den här appen, så då kommer restriktionerna att kvarstå. Och som jag har förstått det så har de väl ganska hårda restriktioner och karantänsregler i Australien.
Ren utpressning.
Ja.
Mm. Men med Amazon då, liksom, nu ska de samarbeta med Amazon och de ska lagra de här uppgifterna. Vad är det för typ av företag? Jag vet, vi pratade lite grann tidigare om South Park, hade ju ett avsnitt om Amazon och deras bossen där, Jeff Bezos.
Amazon är väl egentligen det, jag kommer ihåg när man först hörde talas om Amazon, så då var det ju en online bokhandel, och det var väl så de började. De sålde böcker och man kunde köpa ganska billiga böcker, men sen har de ju växt till att bli, de är väl det absolut största online, i vart fall i västvärlden, online försäljningsföretaget.
Mm.
Och de, ja, slukar nog upp en massa branscher med tanke på att de, med tanke på den omsättningen de har, och de kan sälja sig på så mycket billigare, så det är extremt svårt att konkurrera med dem.
De har väl väldigt avancerad transportsystem liksom, som de får ut grejer väldigt snabbt också.
Jag tror man gör försök i vart fall, eller om man har till och med infört i USA att man har helt automatiska leveranser med drönare, i vart fall i storstäderna. Att du, beställer du det så kan du få den levererat inom några timmar, så kommer den drönare utanför din dörr och släpper av ditt paket. Helt automatiserat.
Det är väldigt futuristiskt.
Ja.
Jo, det där har de ju med i South Park, och det finns ju en ganska talande scen där när en av karaktärerna, Butters pappa, börjar jobba på Amazon, och då får man liksom se hela hans dag, att han går till jobbet och håller på liksom att packa Amazon-grejer, sen på lunchrasten då sitter han och lyssnar på så här Amazon Music, det är typ som Spotify fast deras egen tjänst, och så sen kommer han hem och så har han massa paket där till hela familjen, och så sätter de sig och ser på Amazon TV, de har ju någon sån här streamingtjänst också, och beställer nya grejer, och så kom det drönare med grejer, så det är som så här Amazon kontrollerar hela livet mer eller mindre. De kan sälja allt till dig. Och det är ju det som är problematiskt, just det här att det konkurrerar ut massa olika branscher. Och jag tänker att typ nu i veckan så var det ju MQ som gick i konkurs. En klädkedja som har funnits i Sverige ganska länge. Och många av de här mindre kedjorna kommer ju försvinna. Och frågan är om de kommer återkomma, eller om det är sådana som Amazon som kommer att dominera totalt när det här är över. Och folk beställer allt de behöver på nätet. För man kan ju i princip beställa allt på Amazon.
Jag vet inte just om de säljer kläder. Det vet jag faktiskt inte. Inte än kanske. Men de kanske säljer kläder. Jag vet
tror
faktiskt
de inte. Gör det med. Jag ska inte svära på det. Men jag såg han Jeff Bezos. Han är ju rikast i världen.
Ja.
Bland de rikaste, han har väl varit på topp 10 under väldigt många år.
Ja, det står att han har varit den rikaste sedan 2017.
Ja, säkert.
Att han är den rikaste personen i modern tid.
Ja, det där beror ju på hur de redovisar också. Men ja, det är ju ett väldigt, väldigt stort företag. Alltså det som är intressant tycker jag, det är att MSB, deras stora nisch är ju lite grann att titta på yttre påverkan och att liksom inte makt lämnar Sverige och att inte så här andra stater kan hålla på att lägga sig i vad vi gör och sådär. Att de outsourcar då hela det här molntjänsten till ett amerikanskt storföretag med tveksam moral. Det känns ju konstigt faktiskt.
Ja, men det är MSB's,
oansvarigt rent ut sagt.
MSBs syfte är ju inte egentligen, USA är ju ingen, de ser ju inget problem med att egentligen outsourca allt till USA. MSB ska ju ha någonting att protestera, utan det är ju bara människor eller länder och regimer de finner tveksamma som det är ett problem, men inte USA som då är Sveriges främsta Sverige,
ett vassalland åt USA. Då har jag en fråga till här, digitalt motstånd. Om det nu är så att MSB inte ser en av världens största ockupanter som en potentiell ockupant, är vi då redan ockuperade?
Det beror väl på hur man ser det. Inte militärt är vi inte ockuperade. Men...
Vi är ju med i NATO och har ju haft amerikanska soldater.
Vi är inte med i NATO. Vi inte med i NATO
men... Ja, men alltså i praktiken.
Ja.
Vi är med i NATO-samarbetet utan att ha skydd av NATO.
Det militära samarbetet mellan Sverige och USA och NATO har ju pågått ända sedan andra världskrigets slut egentligen. Så vi har ju varit under bordet allierat rent militärt med USA.
Mm. Och det har ju formaliserats mer och mer och de håller på att göra oss till smygmedlemmar.
Sen har vi väl en plikt också att hjälpa till inom EU. Och många EU-länder är ju NATO-medlemmar också.
Så vi är ju liksom integrerade i den judeo-amerikanska världsordningen. Liksom.
Vi är ju definitivt som egentligen hela västvärlden. Vi är ju, om vi nu ska... knyta ihop med digitalt motstånd så är vi digitalt ockuperade av amerikanska företag.
Mm.
All vår egentligen online närvaro styrs ju av några fåtal amerikanska megaföretag.
Mm. Ja, det är det jag tänker. Alltså, även om man nu skulle utgå från att MSB:s världsbild är sann, det vill säga att USA är de goda och Ryssland är de onda, så är det ju här ändå ett privat företag man samarbetar med. Jeff Bezos är en riktigt skumrask typ. Det ser man ju bara på han.
Ja, framförallt om man tittar på South Park-avsnittet.
Ja, jag har bara sett den där tecknade bilden som ligger på Nordfronten nu.
Ja, han framställs som en start. Det är ju någon slags Star Trek-figur va? Som är inspirerad. Där finns det inte någon sån där ras i Star Trek.
Det finns det säkert. Det finns
Klingons eller vad fan heter de?
Nej,
Max är väl...
Det är ingen klingon det där.
Ja, vad är de svarta heter? De där vulkaner, vulkans?
Nej, de har spetsiga öron och de har inte jätteskallar. Du pratar med en trekkie nu.
Ja, men då ska du veta vilken ras det är.
Vi får upp det.
Ingen...
Alltså, det är inte ingen,
det är ingen av de stora då?
Nej.
Det är oss på våran...
Säkert någonstans finns det, men det är ingen av de... som brukar ta lite plats i någon av Star Trek-serierna eller filmerna. Nej,
de är ju robotar.
Alltså.
Han kan läsa tankar i alla fall. Och, ja. Alltså, han kommunicerar med telepati kan man säga.
Mm. Har ni sett att Amazon på sin logga har från A till Z liksom en pil mellan A och Z, att det innebär att de ska omfatta allt?
Ja.
Ja.
Från sinne.
Ja, men alltså det är väl inte så långsökt för Amazon. Jag menar, återigen, internethandeln blir ju bara större och större. Vanliga butiker får slå igen. Och det här är ju en... jag vet när jag och Robert diskuterade det här innan. Det här går att jämföra med många andra, till exempel i USA där man har Walmart som ju ibland framställs som en livsmedelsbutik och butiker i alla olika branscher omkull. För de kan inte konkurrera.
Det finns ju ytterligare ett bra South Park-avsnitt om Walmart.
Ja, just det.
När de kommer till stan så då får de alla andra slå igen och så får alla börja jobba på Walmart för att kunna handla på Walmart.
Och det är väl så dessutom att det går att köpa grejer från Walmart direkt på Amazon. I USA i alla fall.
Kanske.
För jag har sett det, för jag har letat efter såna här canning-burkar. Och det fanns då att beställa i USA via Walmart och Amazon. Men du skickade då inte till Sverige. Drönarna gick väl inte över Atlanten?
Nej, men kanske om ett tag så har vi Amazon-drönare här också. Mm. Som flyger runt oss och droppar våra grejer.
De är väl på väg att etablera sig i Sverige. Det är nog inte så många år bort.
Nej.
Och de finns väl redan på svensk mark. I vart fall datacenter har de, opererar de ju i Sverige. Eller håller på att bygga upp.
En ganska rolig sak som jag liksom har noterat med Amazon, det är att de har ett abonnemang som man kan köpa. Vad det heter, Amazon Prime.
Oh.
Som man betalar alltså varje månad. Och tjänsten man får det är att allt man beställer levereras snabbare. Så att man betalar alltså en regelbunden avgift för att kunna konsumera mer effektivt från Amazon till Amazon. Alltså det är ju så absurt så det är inte sant.
Man blir lite som medborgare i Amazon och får privilegier.
Ja.
Du betalar som en skatt så får du liksom lite bättre. Ja. Vad galet.
Jo, och det här är ju lite grann också... Såna här tjänster säljer de ju oftast genom att man får prova på gratis ett tag innan man, och så får man, har man rätt att liksom avböja det sen, men det är ju ofta så här superkrångligt och ingen orkar göra det, men det är ju kapitalismen i sitt esse, det vill säga att man skapar, alltså det finns inget behov, då skapar man behovet som man sedan ska tillgodose, eller man skapar sån efterfrågan för att man har en tillgång som man vill fylla då, så att säga. Jag vet att min mormor, hon berättade att när tv-apparaterna kom, då den lokala tv-apparatförsäljaren typ, han som hade radioaffär eller någonting, det han gjorde att han körde runt till folk inför någon stor helg och så hade han med sig tv-apparater och sa, ni får låna den här över helgen och så är det bara ni lämnar igen den efteråt. För att det var inte så många som köpte tv, för ingen hade ju haft tv, så ingen visste ju att man behövde en tv.
Men sen när de var knarklangare.
Precis, det som första dosen är gratis. När familjen hade haft tvn över påsk eller jul eller vad kan det vara, ja men då behövde man ju en tv helt plötsligt. Och så lär det ju vara med det här abonnemanget, för som mig som aldrig handlar på Amazon, vad jag vet, låter ju helt befängt. Men skulle jag vara en sån som ofta handlar där och skulle få prova på att få saker levererat inom bara någon timme eller hur det nu funkar, ja då skulle jag säkert helt plötsligt tycka att det är jättenödvändigt. Och då finns det ju ingen anledning att handla någon annanstans heller, eftersom det tar ju så lång tid. Och jag betalar för snabb leverans. Så att det är ju...
Jo, alltså på sätt och vis är det ju inget fel att kunna köpa saker och få dem snabbt. Men det är ju olyckligt liksom om alla lokala butiker måste stänga igen och typ allt arbete utförs i Kina. Och sen är det någon amerikan som tjänar alla pengar och några stackars slavarbetare som transporterar ut i Sverige. Typ. Det blir ju inte så bra.
Nej, sen kommer ingen kunna konkurrera med sådana här jätteföretag, för de kan göra inköp där de har liksom, får mycket bättre priser och de kan ha lägre marginaler och så vidare. Och på olika sätt centralisera sin verksamhet så att
de har så mycket pengar så att de kan ju tillfälligt gå med förlust och konkurrera
till och med det, för att slå bort konkurrenter helt.
Man måste ju... Det går ju inte att konkurrera med pris, men det är ju att få människor att tänka om. I dagens läge så handlar ju människor och konsumerar ju bara det där det är billigast. Man tänker ju inte på någonting annat. Det är ju bara titta på hur många små butiker, matvarubutiker som får slå igen ute på landsbygden. Det är ju stort sett, de finns ju inte nästan någonstans på landsbygden och mer. På grund av att då människor kanske istället för att handla i den lokala butiken, då pendlar man 10-15 mil en gång i veckan och åker till det ICA Maxi som finns i stan, närmsta stan. Och då går det ju inte. Men om människor skulle börja tänka på att stödja det lokala näringslivet, då kan det ju leva. Men tyvärr så gör ju inte människor.
Men alla har ju inte kanske råd heller liksom, om det är billigare och storhandlar.
Man har råd.
Ja.
När det gäller, i vårt fall, när du ser till mat, så har du fan med råd. Det handlar ju bara om att du vill spara några extra kronor på kanske att köpa någon extra skit från Amazon då istället.
Ja, nej, men jag menar liksom med matbutiker och sådär. En barnfamilj som liksom åker och storhandlar på något billigt köpcenter kan ju förmodligen spara rätt så mycket pengar i mat.
Min anledning att åka till sådana här stora är att de har större utbud, alltså mer ekologiska varor och sånt där, vilket inte alltid småbutiken har tyvärr.
Nej, men det är ju, man får ju det man, om man inte stöder det lokala näringslivet, då självklart så kommer det ju att dö ut.
Ja,
men uppenbarligen så kan ju inte så här konsumenterna styra marknaden genom att så här rösta med plånboken och sånt. Det är ju skitsnack, så det är upp till liksom staten att
reglera
saker.
Ja. Mm. En tanke som slog mig nu, och nu kanske jag blir lite väl så här futuristisk och sci-fi-aktig, men i sådana fall ber jag om ursäkt på förhand. Men med tanke på all den här makten som de här stora teknikföretagen ändå har, vi har ju pratat om Google tidigare, Facebook och Amazon och så. Det är ju ändå teknikföretag som alla har ju avdelningar där de liksom arbetar och forskar så här i teknikens liksom yttersta marker. Vad händer när ett av de här företagen som ju redan har gett enormt mycket makt liksom uppfinner någonting som ger dem ännu mer makt. Artificiell intelligens eller jag vet inte vad det skulle kunna vara. Förstår ni vad jag menar?
Alla de här stora företagen som du nämnde där forskar ju väldigt omfattande med artificiell intelligens och kvantumdatorer och så vidare som är vad man säger framtiden. Och man lägger enorma summor pengar på det, även Amazon.
Sen kan man ju fråga sig också om de där börjar få större omsättning än liksom enskilda nationer och sådär.
Det har de ju redan.
Ja, har de inte för stor makt då har vi ju liksom en bolags styrd värld.
Ja, men det är klart, de har redan för stor makt nu. Men tänk om de med så här kvantdatorer till exempel skulle uppfinna, jag vet, någonting som gör att de kan förutspå börsen eller alltså en sån formel eller alltså vad som helst.
5G är ju en teknik som till stor del kommer gynna företagen nu. I princip bara. Det handlar ju om att de kan ha koll på lager och transporter och sådana här saker på ett helt annat sätt.
Realtidskoll.
Det är väl bara att säga, jag vill väl invända lite grann där. Det finns ju ingenting i den nuvarande tekniken som hindrar företaget att ha koll. Det är bara att de får ökad bandbredd. Det är ju nuvarande teknik kan ju de använda för allt det du sa.
Och 5G kommer ju även vanligt folk kunna använda för att...
Alltså det kommer vi gå snabbare va? Och lättare, är det inte så?
Ja.
Absolut. Latensen kommer att minska och bandbredden kommer att bli större. Men det är ju egentligen... Med nuvarande teknik finns det ju ingenting. I vart fall, inga av de sakerna du nämnde där, det är ju inget som är ett hinder med nuvarande teknik.
Nej, okej. Okay.
Ja, nej men alltså rent generellt bara oaktat det så det kan ju hända att de uppfinner någonting som gör att de blir totalt kan kontrollera allt egentligen. Alltså man vet ju aldrig, och då har man ju redan gett dem frivilligt. Jag tänker på det vi pratade om Google där vi har människor sitter och ger dem all information om sitt liv helt frivilligt. Eller egentligen frivilligt och frivilligt, så många ens är medvetna om det. Radio Nordfronts lyssnare är ju det, tack och lov, men de flesta människor lyssnar ju tyvärr inte på Radio Nordfront än så länge i alla fall. Så det är ju väldigt obehagligt det här med Amazon och Google och det här. För att det är ju inte ens människor som är liksom framvalda i någon typ av skendemokrati som våra riktiga makthavare är. Utan det är bara liksom rika skumrask typer som har haft smarta idéer när det gäller att tjäna pengar.
Sen är de liksom orimligt rika också. Jag såg en film som gjorde en väldigt bra poäng. Jag tror att det kanske var just Amazon de pratar om, att Jeff Bezos, han är ju rikast i världen nu, men är han liksom, vad har han, 150 biljoner dollar, vad nu det är i svenska kronor liksom, är han värd att ha så många gånger mer pengar än en vanlig människa? Har han liksom varit så mycket mer kreativ och värdefull?
Nej, klart inte.
Nej, för det enda han gjorde var liksom att han kom in i IT-branschen när folk höll på och satt upp butiker och sådär, och sen byggde han en bra butik som var marginellt bättre än de andra, och över tid och så här liksom fick en väldigt dominerande ställning och steg för steg har utvecklats, och han har liksom kunnat anställa andra människor som har varit duktiga och så. Så det är ju liksom inte, det är inte rimligt att han har så mycket pengar och så mycket makt som han personligen har, sett till det värde han själv har skapat.
Nej, det är en väldigt bra poäng.
Det ska väl, som vi var inne och pratade om tidigare, så har de ju i grund och botten, så har ju han pengarna där han har lagt i sin egen börs, har ju han ofta tagit från någon annan. Det har varit oräkneligt antal jobb som har blivit gått under tack vare Amazon, och oräkneligt antal människor som har fått slå igen sina butiker och sina företag på grund av Amazon.
Jag vet också att de klagar i USA på att Amazon på något sätt så undgår skatt i väldigt stor utsträckning. De betalar inte alls så mycket skatt som man kunde tro att ett så ledande företag.
Då är det ju med alla de stora företagen. Det är väl, vad är det man brukar kalla den där skatte... The double Irish. Att man registrerar... nu vet jag inte specifikt med Amazon, men de flesta stora företagen, globala företagen, har sina huvudkontor på Irland och har en deal med den irländska staten att de egentligen inte betalar någon skatt. Så i sina hemländer där de egentligen då finns, företagen som Amazon här som i USA, så betalar de nog bara spottstyver i skatt i jämförelse med vad de tjänar. Och när alla pengarna slussas till Irland istället.
Det visar ju liksom efterblivna och svaga som amerikanska politiker och det amerikanska politiska systemet i sig, när man liksom låter företag blåsa det amerikanska samhället på det sättet. Ja,
och det gör ju verkligen inte bara USA. Det är ju samma med Sverige. Sossarna är ju alltid, alltså när, även när det varit socialdemokratiskt styre, som man tycker borde liksom bekämpa storkapitalet på något sätt, på någon marxistisk maner, så har man ju ändå fjäskat för de stora företagarna. De enda man möjligtvis har dragit åt tumskruvarna för, det är ju småföretagare. Men också sådana som placerar sig i sådana här skatteparadis och annat och inte betalar någonting nästan i Sverige. De ses ju ändå som jätteviktiga stora företag. Ett exempel var ju faktiskt IKEA till exempel.
Mm.
Och visst, då, det blir ju inkomstskatt i och med att folk jobbar kanske på IKEA i Sverige då, men det är fortfarande så att de betalar inte så mycket som de borde göra.
Ja, och det handlar ju, det handlar om är ju att i stort sett alla de här fallen, det handlar ju om att ägarna till företagen vill stoppa mer i sin egen ficka.
Ja.
Och de återinvesterar inte och gör ingenting bättre för arbetare eller länderna där de verkar, utan det är bara att sko sig själv helt enkelt. Superkapitalister. Och det är det enda syftet, att berika sig själv.
Mm. Det bästa vore om någon av de här superkapitalisterna helt plötsligt blev nationalsocialist och satsade alla sina resurser på att starta den globalistiska världsordningen.
En slags... Ja, fan, vi får skicka ett brev till Bezos och fråga han, vad sa du att han hade? 150
biljoner.
Nej, inte biljoner. Miljarder dollar måste ju vara.
Ja, men det är biljon, alltså billion på svenska då, men eller på engelska, men ja, precis. På svenska.
Mm. Ja. 150 miljoner, det är en och en halv biljon svenska kronor, så då kan han ju ge oss en miljard i alla fall.
Precis. Han vill du bli den nazistiska George Soros, kan vi skriva. Vilken lockelse.
Ska vi författa ett mejl till honom?
Varför inte? Ja,
det skadar ju inte.
Mm, vi har skojat om att du är en av Star Trek och vi har klagat jättemycket på ditt företag och så.
Lite avstånd från South Parks satir över dig och din jättehjärna.
Ska vi säga något snällt, så måste du ge oss en miljard.
Ja, då kanske vi kan omvärdera vår ställning till Amazon.
Mm. Ja, alltså ärligt talat så skulle jag tycka det var jätteläskigt om vi fick en miljard av en sån här människa.
Eller hur?
På riktigt alltså. Ja, men allvar. Jag skulle tycka det var jätteläskigt. För då...
man ställer sig för stor skuld.
Ja, det känns jättesvårt att förklara FBI, varför. Va?
Det hade ju bara varit jättebra att få pengar.
Ja, men det är klart det hade. Men fortfarande så hade det ju... Då hade det ju blivit en massa debatt från alla möjliga håll. Så här, jaha, varför fick de en miljard från den där kapitalistiska dåren? Ni ser ju vad de... Nu är de stödda av de där och...
Men... Då får vi bara köra Amazon-gänglar efter varje musikpaus.
Absolut.
Köp Amazon Prime. Få din drönare snabbare hem. Men jo, alltså då skulle man ju måste göra väldigt klart att det var så ovillkorade pengar.
Men det skulle väldigt, ingen väldigt tro klart. På.
Nej, ingen skulle ju kanske tro på det. Men det viktigaste är ju att
men,
det verkligen
men
är
det
så.
Spelar ju ingen, då har vi ju så mycket fuck you-pengar så att det skiter
så
folk.
Ja, så är det ju.
Fuck you-pengar, ja. Exakt.
Ja.
Ska vi säga något mer om Amazon och det här? Ska vi uppmana alla att inte delta i den här Amazon-undersökningen?
Jag vill nog uppmana folk så långt. Ni får säga om ni tycker att jag säger fel nu, men ställ absolut inte upp på den där enkäten nummer ett. Alltså, ställ inte upp på några tester överhuvudtaget, faktiskt. Gör ingenting.
Eller fejkar man svaren och
trollar dem. Då kommer jag använda alltså jag skulle till och med vara skeptisk till att göra en sån här coronatest. Rent liksom att köra någon tops i näsan och sånt där. Jag vill inte lämna några prover till dem där.
Jag blev ju faktiskt tipsad om en sak som säkert gör dig rädd, Öberg.
Mm.
Idag, det var Erik Stryker som skrev. Han hade skrivit en artikel på sin sida National Justice där han noterat att det här israeliska företaget som sa att de hade ett vaccin på gång redan i början där.
Mm.
Det är ju tydligen ett gammalt så här militärt företag som fortfarande jobbar åt Israels försvarsmakt liksom, och har tagit fram så här massvis med gifter som de har använt i olika så här lönnmord och lönnmordsförsök och grejer.
Ja.
Så det är de som har fixat vaccin.
Ja, men då känner jag mig trygg. Då vet de ju vad de gör.
Du kommer att stå först i kö för att testa det då?
Nej, alltså det är också en sak. Kommer ett vaccin som faktiskt större delen av Sveriges befolkning kommer be om att få vara först. De kommer köa och trängas för att få det vaccinet. Ta inte det. Nej, hur de än lägger fram det i media, ta inte det. Nej, de kommer lägga fram det som att, ja, om du gör det här, och då kommer berätta om hur bra folk mår och hur säkra de känner sig, hur bra allt blev. Och, ja, det kommer vara så mycket propaganda och så många kommer gå på det, inklusive folk som lyssnar på det här faktiskt. Men gör inte det. Stålsätt det redan nu.
Vissa yrkesgrupper kommer det nog bli obligatoriskt.
Ja, men säg upp er då, för fasen. Är arbetsgivaren så dum i huvudet att som säger du får inte vara ditt jobb om du inte är förgiftad? Då säger du bara, du har tillräckligt med fuck you-pengar nu, så stick.
Det är väl, inom vården har man väl exempelvis influensavaccin och sånt som är obligatoriska.
Ja, fast jag tror faktiskt att folk, alltså till exempel svininfluensan, där var det folk som vägrade. De kunde inte sparka de människorna. Så att...
De kan stänga av dem från jobbet säkert.
Ja, men det hårdaste trycket som kommer att bli verkligen stort tryck, det är ju såklart alla människor, alltså folkmassan kommer att säga såhär, va? Är du osolidarisk som inte tar det här? Vadå? Då ser vi dig som en smitta här på jobbet. Ska du gå runt här och inte ha tagit vaccin, då är du den enda ovaccinerade här. Vi alla kommer att snegla snett på dig nu. Det kommer att göra att massa av socialt tryck går att ta det där vaccinet. Och det är precis det är så det kommer läggas upp.
Ett problem är att även om det nu är ett vaccin som, om vi nu leker med tanken att det skulle vara framtaget i all välvillighet, så är det ju förmodligen ganska framstressat och man har ingen aning riktigt vad konsekvenserna blir.
Nej.
Vad tar det?
Något vaccin, välvilja, jag ser inte ens i samma mening. Men
nej, jag vet att inte vi gör det, men jag menar bara att i det här fallet är det ju liksom uppenbart väldigt framstressat och människor är ganska mycket panik och sådär.
Jo, sen även om man tror att vaccinet funkar så räcker ju att en viss del av befolkningen tar det, så man behöver ju inte själv tillhöra den delen.
Nej, just det. Flockimmunitet kan uppstå även med vaccination.
Ja, om det nu är så bra så borde det bli massa lediga platser på intensivvårdsplatser. Då kan du använda din skatt, inbetalade skatt till att liksom utnyttja den då. Det där ska man passa sig för det kan ju få helt, alltså vi har ju pratat om det massor med gånger, men den här svininfluensan, där var det ju känt att just det vaccinet vi köpte hade biverkan narkolepsi. Och att de säger så här, det råkade bli så, men det var ändå, det är bara skitsnack. Det var känt att just det där vaccinet med just de komponenterna hade den effekten. Man bara vägde det med, alltså man tog den chansningen och struntade i det. Och det är cyniskt och det är illa. Och de gjorde massor med pengar på det. Ja, och den som säljer det här vaccinet kommer ju enorma pengar.
Ja, det kommer ju att bli, de kommer ju att göra sig... rik för all framtid. Hela världen kommer att köpa det där. Men det du säger om biverkningar också, det är väl det är ju inte, det är ju bara att se på egentligen valfri medicin som finns, även receptfria mediciner, så är det ju bara att se, det har ju oftast en lista på potentiella biverkningar som är lång som ens arm. Ja. På precis allt. Och vissa mediciner kan ju ha riktigt läskiga biverkningar, i vissa fall till och med värre än de krämpor de säger sig ska bota.
Verkligen.
Jo, så där blir det ju för de som är äldre och jäkligt sjuka och måste äta en medicin. De får ju liksom äta 10 extra mediciner för att bota alla biverkningar.
Ja, det blir som en ond cirkel där. Då måste de ta en ny medicin för varje biverkning.
Men
de får.
Samtidigt, sett ur synvinkeln, hålla människor vid liv, så uppenbarligen funkar det eftersom folk lever jävligt länge. Men någonstans blir det ju liksom kanske ovärdigt då att man kramar ut lite för mycket liv i onödan. Liksom.
Ja, nej men ta i alla fall inte och gör den här enkäten. Det kan vi ju enas om. Vaccinet är också väldigt suspekt. Minst sagt. Ja. Vi tar en låtpaus. Sen ska vi köra lite nyhetssvep. På tal om att handla på de stora kedjorna, så köpte jag en skiva med Roy Orbison på Coop. Som var ganska billig för ett tag sedan. Ett slags samlingsalbum. Och han är ju faktiskt riktigt, riktigt bra.
Fick du medlemspoäng?
Nej, jag är inte medlem där. Jo, det kanske jag är, men jag utnyttjar nog inte. Ja, strunt samma. Det här är då en låt som heter Love Hurts, som jag tror de flesta förknippar med Nazareth. Men det är inte de som har skrivit låten. Det är flera, jag vet inte vem som gjorde den från början, men Roy Orbison har också gjort en version som jag tyckte var riktigt schysst. Så vi lyssnar på den och så är vi strax tillbaka. Love hurts, love scars, love wounds and mars, any heart, not tough nor strong enough to take a lot of pain, take a lot of pain. Love is like a cloud. Orbison med Love Hurts, och googlade här vem som var först. Den är skriven av en amerikansk låtskrivare som heter Bordeaux Bryant och spelades först in av The Everly Brothers i juli 1960. Men den är väl då som sagt framförallt känd av Nazareth, som släppte den här låten 1975, som nästan är väl en typ en låt som framförallt förknippat med dem.
Det är en riktig tryckare, va?
Ja, det är en sån här klassiker som man dansar tryckare på mellanstadiediskon typ. Men den är också bra. Men jag tycker att Roy Orbison, han har en grym röst faktiskt. Det var många bra låtar på den där skivan. Och jag vet att typ, jag gillar ju så David Lynch-filmer. Han brukar använda mycket Roy Orbison. Ja. Då ska vi ta och köra ett nyhetssvep. Och den första grejen är att två forskare då, Johan Eklund, professor vid Blekinge Tekniska Högskola, och på Jönköping International Business School tillsammans med nationalekonomen då Johan P. Larsson har släppt en rapport om invandring och ekonomi som visar att den tilltagande ekonomiska krisen har förvärrats kraftigt av invandringen till Sverige. Och det de har gjort är att de har följt utvecklingen hos invandrare som mellan 20 och 64 år mellan 1990 och 2016. Och det man bland annat har konstaterat att andelen utrikesfödda i Sverige är nästan 20% av alla invånare. Alltså det är alltså utrikesfödda, inte inräknat andra generationens invandrare då, och tredje generationens och så vidare. Man konstaterar också att integrationen har kors i taket, fungerar mycket dåligt. Och det kommer heller inte att stärkas. Och det är väl kanske någonting positivt dock, mitt i allt det här. För integration är ju kanske det farligaste med massinvandringen. På sysselsättningsgrader har man sett att de som är invandrare från Afrika har en sysselsättningsgrad på 68%. och från Mellanöstern 56%. Men man konstaterar också att det räcker med bara till exempel en timmes arbete under november månaden för att en person inte ska räknas som arbetslös. Och det är väl detsamma om de går SFI eller gör någon typ av praktik också. För då räknas man inte som arbetslös och sådär.
Det vore intressant att se hur många procent som är i liksom arbete på den privata marknaden, inte i någon åtgärd.
Ja, eller hur? Men finns det en sån statistik, undrar jag?
Det är väl i så fall Arbetsförmedlingen som ska ha den, men de ska nog lämna dem förmodligen inte ut.
Nej, det tror inte jag heller, för att deras uppgift är att hålla arbetslösheten inte borta. Det ska ju finnas en viss arbetslöshet.
De ska ju dölja hur stor den egentligen är också.
Ja.
Presentera snygg statistik för politikerna att rapa upp inför pressuppbådet. Det är väl Arbetsförmedlingens huvuduppgift.
Jo.
Ja, och sen nu mer och mer övergår den ju bara till att så här, övervaka arbetssökande så att de kan plocka ut sina bidrag och så.
Ja, nu har
för de har ju mindre och mindre aktiva åtgärder nu när de måste skära ner.
Men ja, nu har väl Arbetsförmedlingen knappt några uppgifter alls. Centern och Liberalerna har ju fått igenom enorma nedbantningar av Arbetsförmedlingen.
Jo, nej, men den är ju mest till för att övervaka, men nu under corona så har de ju till och med liksom slutat att så här, in aktivitetsrapporter. Så folk behöver inte
redovisa. Fick de inte dra tillbaka det där? Var det inte Vänsterpartiet tillsammans med oppositionen gick ihop, eller med resten av oppositionen gick ihop och hotade ju med att fälla deras förslag?
Jo, men det var väl att typ lägga ner Arbetsförmedlingen helt och hållet de stoppade?
Nej, det var inte att lägga ner. Det var ju det de skulle göra, det var väl att lägga ner en jäkla massa kontor. Inte lägga ner Arbetsförmedlingen helt och hållet. Utan, och nu har de ju gått tillbaka till det just under med nedläggningen av kontoret. Nu får de ju börja tänka om igen.
Jo, nej, men så var det kanske. Ja. Men de har väl gjort en del nedbantningar innan dess som har gått igenom, va?
Ja, det har de faktiskt. Fast de skulle backa så har de inte gjort överallt. Och sen skulle de ju outsourca massa saker till privata företag som skulle sköta det här. Jobbsökandet och sånt. De skulle bli mer en kontrollmyndighet.
Mm.
Precis, det blir mycket bättre om något så här privat företag och sitter och tjäna pengar på att hjälpa folk att skriva CV:n och söka jobb de aldrig kommer få.
Det blir sämre men svårare att hitta någon skyldig. Precis. Till att det går så dåligt.
Och sen är det massa entreprenörer då, inom citattecken, som får tjäna pengar och driva företag.
Jag tänker på, ni minns ju den här Uppdrag granskning om Filipstad. Det var ju inne på lite samma tema där, just att det är helt meningslöst. Men
det var den här kommunen som höll på att gå i konkurs helt enkelt på grund av invandring.
Integrations. De sa ju att det
Simon, blir billigare. Simon, du bröt av jävligt länge där.
Då började jag babbla för att täcka upp för dig.
Filipstad hörde vi.
Okej, förlåt. Jo,
det var
Filipstad. Uppdrag granskning. Där, ja, de höll ju på att gå under som Per sa, och de sa ju att i princip att det är ju helt meningslöst att satsa pengar på integration, för det lönar sig aldrig. Det är billigt att bara betala ut socialbidrag till dem resten av livet, för det finns ingenting vi kan göra för att få dem att komma in på arbetsmarknaden. Och det spelar ingen roll vilken utbildning de har eller någonting, det är bara helt omöjligt.
Men så är det ju, för om de sätter dem i någon åtgärd, då måste det ju liksom vara folk som ansvarar för dem och arbetsledare, och de måste betala skatt runt på något sätt och sådär. Det blir mycket mer krångel än att bara betala ut bidrag. Så det är logiskt.
Arbetsgivarna ska ju ofta ha betalt för att man tar sig an dem.
Mm.
Och leder ingen vart så är det ju bortkastade pengar. Och i slutändan så är det bara ett stort svart hål, integrationen. Precis som allt annat som rör massinvandringen. Och förmodligen skulle de ju tjäna ännu mer på att bara införa någon typ av standardutbetalning till alla invandrare. Så att de skulle slippa hålla på med ansökningar och grejer också.
Jo, ni vad jag menar? Det gör ju att det blir massa byråkratijobb och så som kostar pengar.
Exakt. Det är ju lite cyniskt sagt och så, men förmodligen är det ju så. Och det är väl ingen av oss som är förvånade.
Framförallt för vissa specifika invandrargrupper är nog garanterat så liksom. Sen är frågan hur brett man kan generalisera.
Vi är inte ett dugg förvånade, men det roliga är att det här har man ju trummat sedan 90-talet när man pratade om det här, att det är bara en vinstmaskin hela tiden. Det här kommer vi tjäna på. Vi vinner så mycket på det här. Och det här tjafs som om i Ludvika också, så sent som när jag satt i fullmäktige, att håll ut så här, det lönar sig, det här kommer vara jättebra.
Det där är ju en myt och fake news grej de återkommer till gång på gång, typ ny hela rapport tiden. Visar invandringen är lönsam, ny rapport om 10 år kommer alla invandrare vara jobb och det kommer rädda vården och bla bla bla.
Ja.
Hela tiden hittar de.
Ja. Och nu kan de snart stryka det med att de ska ta hand om våra gamla.
Men jag tycker ju, precis, men jag tycker ändå att det har blivit mindre av det snacket, alltså som att det är ingen som riktigt förväntas att någon ska tro på det längre.
Nej, men man tar en paus nu, tror jag. Det är därför även Löfven har Sverigepinn och svenska flaggor bakom sig och pratar om vårt land, vårt folk. Vi ska hjälpas åt. Och det är patriotiska vindar för att ena folket just nu.
Men jo.
Därför tar de en paus.
Systemet har ju liksom inte en hjärn, utan det är ju massa olika aktörer. Och vissa är ju mer så här fanatiska PK-dårar som kommer hålla fast vid det där gamla narrativet om att det är lönsamt.
Ja.
Typ han, Sandro Skocko, eller vad han heter, hela hans karriär går väl typ ut på det.
Absolut.
Jo, och sen det finns ju fortfarande massa debattörer som har mage att prata om, alltså att vi får inte ha så stängd gräns, vi måste hjälpa flyktingar och så vidare. Att liksom gapa om det i nuläget känns ju ganska konstigt.
Jo, men det där är ju liksom, det där har alltid varit tvåeggat svärd. Å ena sidan så är massinvandringen av humanitära skäl, det vill säga att vi ska hjälpa människor. Å andra sidan har det varit kompetensregn. Men den här kompetensregnbiten känns som att man har ju tonat ner, just för att det har blivit nästan så absurt. Att det går liksom inte att...
Jo, men alltså typ säg förut, då var det ju Reinfeldt och Moderaterna, alla de, då höll ju de typ den linjen. Men sen efter det så har ju de kommit fram till att verkligheten har kommit ifatt våra väljare i alla fall, så nu måste vi typ anpassa oss till SDs retorik för att överleva. Så de har ju, högern har ju börjat vika sig där lite.
Ja, exakt.
Men vänstern håller väl fortfarande fast vid att stora delar i alla fall att man behöver. Men sossarna måste ju också lite så här släppa efter och anpassa sig för att inte tappa för mycket till SD och M och så. Det sker ju en förändring, men den har ju liksom inte, alla har ju inte vaknat upp än.
Nej, sen borde man ju liksom, folk borde resa sig och säga, ni har ljugit hela tiden. Vem betalar för det här nu då?
Jo.
Det var ingen vinstmaskin.
Precis, det är det som är mest tragiska, när folk tror att nu jävlar ska vi markera mot den förda politiken genom att rösta på Moderaterna nästa val. Och sen valet efter så röstar man på sossarna, för då ska man straffa Moderaterna.
De har ju också kikat, de här forskarna, på självförsörjningsgraden. Och det innebär alltså att man inte belastar samhället då, utan att man försörjer sig själv. Och där har man då, alltså att vara självförsörjande räknas med att man har en årlig bruttoinkomst på 186 000 kronor, eller ungefär 12 600 kronor netto per månad. Och det är en ganska låg siffra ändå. Den ligger långt under dagens kollektivavtalade minimilöner, och nivån är nästan istället med OECDs definition av relativ fattigdom. Och där hamnade afrikaner alltså på 38%, alltså 38% av afrikanerna är självförsörjande, medan de från Mellanöstern är 36%. Det är ju dock lite lustigt att afrikanerna är högre där. Jag hade trott att det skulle vara tvärtom faktiskt.
Men självförsörjande betyder ju då i princip att man betalar in mer än vad man tar ut i systemet, eller?
Jo, exakt. Man behöver inte vara försörjd av staten, helt enkelt.
Att man
går plus minus noll. Och så säger de, eftersom det är förhållandevis få individer som befunnit sig så länge i landet. Jo, just det. Det tar mellan 13 och 14 år innan 50% av dem har uppnått självförsörjningsgraden. Och så säger de i den här rapporten att eftersom det är så förhållandevis få individer som befunnit sig så länge i landet, betyder det i praktiken att en majoritet av de utrikesfödda under sin tid i Sverige aldrig blivit självförsörjande. Och det lär de ju så lär det ju fortsätta, så att säga. Det är ju så ett mångkulturellt land funkar. På tal om det här med invandring och sånt, Danmark, de har upprättat en myndighet för repatriering, Hjemrejsestyrelsen kallas den. Och istället då för att det ska vara flera olika myndigheter som samarbetar för att utvisa invandrare och sådär, så effektiviserar man det till en myndighet. Och det här påminner mig om någonting. Det var inte något sånt här som AFS hade under sin valkampanj.
Ja, Återvandringsverket skämtar väl om, men det har väl vi säkert också pratat om.
Jo, precis. Men är inte det här typen, det är i verkligheten nästan. Som jag förstår det i alla fall.
Ja, jag har inte läst om det, men man kan ju hoppas. Det behövs ju. Det alltså, finns det många som... att utvisa.
Ja, det är ju så. Alltså, det är inte de som ska verkställa utvisningar, utan det blir väl polisen då. Men de handhar det, så att säga. Och det, jag tycker att det säger en del om man jämför Danmarks attityd i de här frågorna gentemot Sverige. Att man faktiskt skapar en sån myndighet. Det skulle vara helt otänkbart för oss. Nu är det ju Migrationsverket som till stor del har hand om den här typen av ärenden i Sverige. Men deras huvudsakliga uppgift är ju faktiskt att ta in folk i landet. Så där är det ju en...
Jo, det sänder ju en annan signal. Det Danmark gör som vanligt.
Precis.
Men ja, sen har ju de fortfarande liknande problem som oss. Men de har en lite annan attityd och drabbas ju lite mildare eftersom de sänder ut sådana här signaler.
Men Per, i ett nationalsocialistiskt Norden, då skulle vi ha någon här, sån här typ av myndighet, antar jag. För vi ska ju då repatriera. Men vad skulle det kallas om du får spåna?
Ja, det får ju vara något fint namn.
Inte Gasverket.
Nej, men ungefär som man kallar könsbyte för könskorrigering då, så får vi kalla det för geografisk korrigering eller något sånt där.
Myndigheten för geografisk korrigering.
Ja. Ja.
Det låter nästan lika orwellianskt som
riktiga myndigheter. Nej, men ärligt talat, det är dumt att skoja om ganska allvarliga saker, för vi ska ju ha en omfattande repatriering, omfattande betoning på det, och den ska ändå gå humant till, för att vi vill inte behandla människor illa på något vis bara för sakens skull, för det har ju de här som styr världen idag gjort ganska markant, så att vi ska ha ett mycket bättre system som är mycket trevligare mot människor överlag.
Ja, det är inte ditt fel, eller det är inte deras fel att de har blivit hitlurade helt i onödan, så att säga.
Nej, och ännu värre sådana som kanske råkar vara födda där fast de absolut inte hör hemma här. Så det där måste man ju sköta på ett bra sätt och även då verka för att de ska komma till fungerande, alltså där de har i alla fall möjlighet att få ett fungerande liv och sådär. Så att, men ja, det kommer ske.
Bara ge dem ett raketforskardiplom och skicka ner dem med någon flygplan. Så
är det ju... men det kommer ske, det kommer såklart att ske omfattande och effektivt, och de här lycksökarna, de kommer inte ens vara intresserade av att bo i vårt samhälle, för att de kommer inte ha... Man kommer inte bara få bo här och parasitera.
Nej. Det är ju en sak som är rätt intressant om vi ska koppla det till integration. Lycksökare eller de här som bor segregerade i no-go-zoner och sådär. De blir ju väldigt lätta att repatriera, förstås. I mångt och mycket lever ju de en livsstil som påminner väldigt mycket om deras hemländer och sådär. Däremot de som är väl integrerade, kanske har något schysst så här, IT-jobb och dejta svenska kvinnor och allt vad det nu kan vara. Där blir det lite knepigare. Eller alla pizzabagare i varenda håla där som är så omtyckta. Och det är just därför som integration är så knepigt. För även om vi nu säger att det skulle finnas ett lyckat recept för integration, vilket det ju egentligen inte gör, men säg att det fanns ett där man skulle kunna göra integrera de här människorna från andra sidan jorden på ett effektivt sätt, så skulle vi ju det skulle ju säkert ge vissa samhällsekonomiska fördelar, men på lång sikt är det ju betydligt mer skadligt, i och med att vårat enda chans att överleva som folk, det är ju att repatriera dem. Och har vi då en massa välintegrerade rasfrämlingar här, då kommer det att innebära problem, för det är de som till och med svenskar, när de har liksom kommit till sina sinnesfulla bruk och stödjer sin nya nationalsocialistiska regering, kommer att ha problem att repatriera. Folk kommer att säga så här: ja, men vadå, han är ju i princip som en svensk, han har ju gått skola med och ja, men pizzabagare, han är ju så schysst, och kan inte han få stanna och sådär. Det är det jag tror kommer att man kommer att få höra sånt, va. Och det är ju det som är, det kan ju bli känslomässigt
också. Det är då
också.
Vi inför så här samma policy som Facebook och Spotify och så här med att när man ska överklaga ett beslut så finns det ingen att prata med.
Precis, please don't respond.
Nej, this, det ska vi inte ens göra. Utan vi ska kunna förklara det. Såklart.
Ja, men vi skriver ju ett mail.
Ja.
Men no reply, no reply som avsändare.
Mm. Då har vi så men... term of conditions. If you're not of Nordic
geografisk
tribe,
korrigering har utförts. Detta mail går ej att besvara.
Nej, men det räcker med att man kan förklara att det här felet är inget, alltså det som sker nu, det är ett fel som har gjorts tidigare av de här makthavarna, de förra makthavarna. Vi gör det här rätt igen.
Jo, så är det. Det är viktigt att betona, så det är inte vi som har skapat det här kaoset, utan det är vi som får lösa det.
Ja. Och så får man väl ta ett exempel på hur många rasfrämlingar som kommer att vara kvar om alla pizzabagare och alla
Nu försvann du, Simon. Det var för att du ljög och sa att det fanns massa bra invandrare.
Hörs jag nu då?
Ja.
Men vad tradigt att jag har problem med uppkopplingen. Jo, det jag sa var att man får väl göra statistik som visar svenskarna exakt hur många rasfrämlingar som kommer att vara kvar i Norden om alla pizzabagare och schyssta kompisar får stanna, så kanske de fattar hur ohållbart det är.
Ja. Alltså, det är det som är så bra med internet också. Man kan ju vara kompis med någon som bor på andra sidan jorden. Han
jag tänkte inte just säga det.
Baka pizza. Ja.
Vi har enorma kommunikationsmöjligheter nu, så de kan ju fortsätta då prata med en turk i Turkiet till exempel.
Alltså, folk kommer ju kunna resa och sånt om de vill också, liksom turista och hälsa på varandra, så det behöver ju liksom inte vara så här.
Ja, och dekadens snabbmat
var ändå alltså alla vanliga människor förväntas ju ändå nu så här flytta från sin hembygd in till någon storstad och hamna i en helt ny social miljö, plugga, arbeta och så vidare. Så vad fan är problemet med att man skickar folk till ett annat land där de passar in bättre?
Det är, Ja, om man nu har så svårt att skiljas från sin pizzabagare, då kan man ju flytta med honom till långt bort i stan. Om det nu är så viktigt att bo där istället.
Och dessutom kanske. Pizza, det är inte nyttigt, ni borde inte äta det.
Och så svenskar kan göra pizza, om man nu ändå
precis,
vill äta
pizza
det.
Är ju italiensk mat. Det finns ju hur många olika bra argument mot pizzabagerit som helst.
Ja.
Mm. Det är ju typ mångkulturalisternas sämsta och mest uttjatade argument.
Precis. Ja.
Vem ska baka pizza?
På tal om pizzor... vilken övergång. Grekiska styrkor åter då satts i förhöjd beredskap efter att Turkiet och Mr. Erdogan har börjat planera för ytterligare en attackvåg mot Europa bestående av köttberg av rasfrämlingar som ska skickas in. Det är alltså Turkiet som fortsätter att använda den här stora mängden rasfrämlingar som påstås vara på flykt som ett utpressningsmedel. Man vill helt enkelt att EU ska betala för uppehållet av de här folkmassorna som man numera huserar. Det är ju flera miljoner så kallade flyktingar i Turkiet. De kallas ju oftast för syriska flyktingar, men det är ju en minoritet av dem som verkligen kommer från Syrien dock. Man kan ju notera då att Erdogan återkallade sina då så kallade flyktingar som man hotade med tidigare i mars efter att Frankrike meddelat 50 miljoner euro skulle satsas på humanitär hjälp till flyktingar i Turkiet. Och då gjorde man så att man åkte till den grekiska gränsen och fångade upp de här tiotusentals så kallade flyktingarna då och körde tillbaka dem till olika läger i Turkiet. Så då var det tydligen ingen problem längre. Men nu börjar man hota igen. Vad tror ni? Den här frågan har också hamnat lite grann i skymundan nu på grund av corona. Men kommer Erdogan att lyckas få in de här i Europa?
Ja, svårt att säga.
Det finns ju alltid en risk. Sverige vill ju ta in dem, men Grekland och andra länder säger väl stopp. Kanske.
Alltså jag tror ju faktiskt inte att han kommer att lyckas. Inte i någon större skala. Alltså 2015 fanns det ju en väldigt stark politisk vilja och till och med en opinion för att ta in dem. Men den finns ju inte riktigt kvar. Den har ju som dött ut lite grann. Det känns som att inte ens sossar är så pigga på det här längre, va?
Jo, nej, det är ju som de sa. De påstod ju att de var naiva men vet bättre nu. Vilket man kan tvivel på, men av rent sett valtaktiska skäl så vill man väl inte gå hur långt som helst.
Nej. Men frågan är ju vad som ska hända med alla de här människorna. Vad är problemet egentligen? Jag såg att 64% av de här som han försökte skicka över i mars kom från Pakistan. Och i Pakistan är det mig vet, det ligger ingen krig eller någonting som man behöver fly från direkt.
Det är säkert skitland som det är en del kaos i, men de har ju inget krig med något grannland eller så.
Nej.
Dock tillgång till kärnvapen.
Ja. Alltså det jag tror det är ju att Erdogan kanske medvetet behåller de här bara för att kunna göra sånt här. För det enklaste vore ju bara att han skickar tillbaka dem till Pakistan.
Jo.
Om de nu är så jobbiga att ha där.
Ja. Men är inte det här ett så här för ett argument för hans förhandlingar gentemot Europa?
Jo, ja, men det är det jag menar. Han vill nog ha dem där.
Jo, alltså, precis.
För att kunna sätta press på EU.
Ja.
Ja, och det där är också ett väldigt fint och ärorikt NATO-land. Ja. Också, om jag minns rätt.
Jag har ju sett folk som typ menar att Erdogan är någon typ av superfascist och sådär, att han är, eller de menar väl med mest att Atatürk var det, och han är väl kanske inte riktigt att jämföra med Erdogan, men för mig framstår han ju som en riktig skurk alltså. Och
han kan ju vara hur mycket fascist och nationalist han vill, han är ju anti-europeisk jävla terrorist i vilket fall.
Ja, det är ju tydligt att han vill liksom utbreda ett nytt ottomanskt rike på Europas bekostnad mer eller mindre.
Jo, så att han vill, ja, hota oss med invandring och lura till sig pengar.
Jo. Ja.
Vad tror du själv då?
Om han kommer lyckas?
Ja.
Jag sa ju det, nej, jag tror inte. Inte i någon stor skala, faktiskt inte.
Nej.
Hade det, 2015 var en annan sak va, som sagt, för då fanns det, alltså, visst det finns ju fortfarande batikhäxor och det finns politiker som är folkförrädare och sådär, men alltså det senaste, det blev som en det blev too much, det blev ju som en chock 2015. Mm. Och jag tror aldrig det har liksom fött så många invandringskritiker som under den tiden. Det vart inte alls någon slags så här, humanitär väckelserörelse genom Europa, utan tvärtom så börjar ju länder typ så här försöka lumpa över alla de här människorna på varann, och framförallt var det ju Sverige som drog det kortaste strået i slutändan. Sverige och Tyskland som av någon konstig anledning alltid är målet för de här folkvandringarna. Så att och visst, som du sa Sackling, Sverige skulle säkert redan gärna ta emot de här, men då ska de ju ändå på något sätt, om inte Sverige då ska flyga ner till Turkiet och hämta dem, så ska de ju, om det nu ska ske som 2015, så ska de ju traska genom hela Europa innan de kom hit, och det kommer aldrig att gå. De där länderna i södra östra Europa, de kommer inte att tillåta det.
Nej, det skulle ju se lite dåligt ut med liksom horder av människor som går runt och hostar på folk och våldtar kvinnor och huller om buller.
Precis, just det har de ju också sagt, att eventuellt så är de coronasmittade dessutom. Och det gör ju att då är ju politiker ännu mer rädda för att ta in dem. Så att det är ju, jag har svårt att se att Erdogan kommer lyckas med det här, faktiskt.
Ja, man kanske får pengar då.
Ja, han fick ju det förra gången av Frankrike då. Så snart så blir det väl kanske nästa land som får punga upp. Men oavsett vad så tror jag inte det kommer bli någon sån jättemassiv invasion faktiskt. Och det låter ju kanske lite konstigt.
Ja, fast
men
allt är ju relativt. Vi har ju den svenska statistiken som visar att allt såg ut och var som vanligt med invandringen. Var 25 000 någonting de första månaderna här, och det kommer bli över 100 000 i år totalt förmodligen.
Mm.
Ja, det är intressant. Vart kommer de ifrån?
Ja, men alltså det finns ju andra vägar, det går ju flygplan huller om buller, det går att smuggla sig och så vidare. Så det är ju, det finns ju andra sätt att migrera på. Och anhöriginvandring och allt jävla mygel.
Men det är ändå en relevant fråga, hur kan fortfarande drälla in så många när det är så kallat stängda gränser och så vidare?
Exakt, för att Det visar ju på något sätt att den här massinvandringen, den måste liksom fortgå till varje pris. Den får inte stoppas överhuvudtaget. Det är det absolut viktigaste. Och som den sker just nu är den ju mer effektiv, eftersom att visst, vi har statistik som visar att det kommer ganska mycket ändå, men det märks ju inte på samma sätt som det gjorde 2015. Det fick ju inte, det får ju inte folk att reagera lika starkt, men om det skulle bli så igen, alltså det, jag tror inte det finns en enda politiker i Europa som skulle kunna liksom våga sticka ut hakan på det sättet, inte efter det som hände sist. Det, alltså det fick för...
Nej, alltså hela man ska ju vara rätt så korkad om man gör det, men det finns ju korkade politiker, eller ondskefulla, det finns ju ondskefulla politiker, men förmodligen om Sverige skulle göra samma grej igen, då skulle ju typ SD få 30-40% och sitta i regering med M och KD efter nästa val, och sossarna skulle vara typ ett 15% parti.
Ja, exakt. Alltså massinvandringen fick extremt dålig reklam under. Ja, en annan intressant sak. För några avsnitt sedan diskuterade vi en folkfientlig reklamfilm från SAS, Scandinavian Airlines. Där det bland annat var en afrikan som sa att vi är inte bättre än våra vikingaförfäder. Apropå då reklamfilmens budskap om att det inte finns något skandinaviskt och att allt är stulet utifrån. Och jag tror att de som lyssnar vet vilken film jag syftar på. Förtroendet för SAS har det nu visat sig minskat från att lägga stabilt kring 40%, alltså bland svenskarna har det minskat till 34%, och nu skrev vi att förtroendet rasade på Nordfront, och det kanske var att ta i lite grann, men det, faktum är ju att det är en ganska signifikant minskning. Men vad tror ni, har reklamfilmen påverkat? Är det det vi ser här?
Och kanske att resorna har försvårats och stängda gränser, men vi kan väl säga att det beror på deras värdelösa reklam.
Alltså det här, den här undersökningen gjorde, som jag förstår, innan det blev problem med resorna i alla fall. Mm.
Ja, men då så. Nej, men där tror jag retade upp folk.
Ja, men de
kan det inte vara, de... kan det inte vara Greta som har sänkt förtroendet för dem?
Ja, det är ju en annan bra teori faktiskt.
Fast var, jag har för mig den där notisen att argumentera emot vissa sådana här teorier rätt så bra. Att det här var ju typ, det har gjorts mätningar när Greta mer var på tapeten, tror jag. Och då syntes det ingenting, och det här var liksom en ny förändring. Och det var innan corona också väl, så det bör inte ha med corona att göra och borde inte ha med Greta att göra typ.
Exakt. Och enligt företag själva, så de har gjort en så här preliminär analys, så sa de att det kan bero på att företaget har påverkats av den allmänna diskussionen. Nu kallar de det för en allmän diskussion. Förut var det ju en attack av ryska bottar. Men nu var det att de hade kanske påverkats av den allmänna diskussionen om det här. Och de nämnde även den tidigare aktuella klimatdebatten då. Men det kan vara en tillfällig avvikelse, säger då Toivo Schören från SAS.
Man får ju hoppas folk har bra minne och fortsätter hata dem.
Men det var ju en ganska kraftig reaktion ändå. Alltså det var ju jättemånga som kommenterade, och alltså det var ju, man hörde ju folk på upprör. Man hörde ju inte knappt en enda person som ens försvarade SAS, förutom typ såna här proffstyckare på de stora tidningarna som satt och skrev krönikor. Där de till och med skrev att det var så antipatriotiskt att kritisera SAS, för då gick man Putins ärenden.
Jo, men alltså de startade ju verkligen ett bråk som de förlorade. Det var ju efterblivet ur deras perspektiv. Det finns ju bättre så här PK-propaganda som är mer övertygande och mindre provocerande, men de var ju så här efterblivet provocerande och spottade ju svenska folket i ansiktet, och folk är jävligt trötta på den här liksom näsvisa politiska korrektheten som liksom, ja, ursvenskt är bara barbariet och svenskar är sjuka på invandrare som har riktig kultur, vi dansar bara små grodor och sådär. Det finns ju ett jäkligt utbrett missnöje bland folk som kanske inte är så radikala, men liksom är trötta på att höra sån skit i alla fall.
Mm.
Så nog kan det ha spelat in i statistiken.
Ja, vi får hoppas att förtroendet fortsätter rasa. Sen vet man inte hur det kommer gå för SAS, om de kommer att överleva. Men i och med att SAS ägs väl av svenska, norska och danska staten tillsammans, åtminstone till viss del tror jag, så lär de väl pumpa in en massa pengar för att hålla företaget igång genom det här. Jag vet att norska staten redan har åtminstone lovat så här miljonpaket för både SAS och Norwegian. Men Norwegian verkar ju vara illa ute ändå. Så vi får väl se.
Mm.
Vi har egentligen inte så mycket mer. Ja, men då kanske vi tar avrunda där i tid för en gångs skull.
Oj!
Kors i taket.
Kors i taket. Någon gång ska vara den första.
Bra jobbat.
Ja. Mm. Till och med 5 minuter till godo. Vi har ju fortfarande donationer och lite sånt där. Stort tack till alla som har lyssnat, speciellt ni som har deltagit i chatten på Spreaker under livesändningen. Kom ihåg att trycka gilla på avsnittet och dela det med alla ni bara kan. Tack till kvällens gäst Robert Eklund och tack till vår producent Max Rosenfors. Kom ihåg att donera via Swish. Vi kommer läsa upp förnamnet och meddelandet till alla som donerar strax. Om ni inte vill läsas upp, skriv då ej namn som meddelande. Numera då ett mail också till Radio Nordfront @nordisradio.se. Vill ni donera större summor än 5000 kronor, kontakta oss då i förväg på samma mailadress, radionordfront@nordisradio.se. Och Tobias, du har koll på donationerna.
Ja, en sekund bara ska vi se här. Nu ska vi se. Det var, när var det vi hade senaste sändningen? Det var 5:e, va?
Ja.
Och sånt där. Ja, då ska vi tacka. Jag läser som sagt bara upp förnamnen då. Alexander och sen är det Mikael och han ska få en fanfar här. En stor donation. Sen har Magnus donerat, Erik, Erika, Peter, Ulf och sen är det Mikael igen som har donerat en stor donation. Jag vet inte, spelar man en till fanfar för samma person? Det gör man, va?
Så. Ja, ja, absolut.
Två fanfarer för Mikael här. Otroligt bra. Och sen har vi en sista donation också från Sean, tror jag man uttalar det.
Mm.
Och det var allt. Tack så jättemycket.
Tack så mycket. Vi har en hälsning från en som heter Alexander, men nu vet inte jag om du läste upp hans namn.
Jo.
Just det.
Hälsningar, läs inte mitt namn.
Precis.
Inte Alexander.
Det var han jag trodde jag råkade läsa upp efternamnet på förra gången, minns det. Men han hade ju något sån här konstigt långt meddelande om att någonting om du Per och Postnordbilar och
ja, just jag vet, att jag skulle ha köpt någon sån, ja.
Ja, nu har han skrivit Per Öberg versus Postnord och så har han skickat en länk där Postnord miss Stellans brev hamnade i Österrike. Jag vet inte, finns det någon grund till hans nästan besatthet av det här med dig?
Var det inte att Öberg sa att han skulle ha en postbil som kunde dela flygblad?
Brevlad. Är det så det var?
Ja, jag har sagt mycket konstigt.
Nej, jag vet inte riktigt vars.
Det ska man inte haka upp sig på. Ja. Nej, men det är ingen dum idé. Men jag har ingen sån.
Nej, men du får väl fortsätta skicka in dina hälsningar och förklara vad du menar, helt enkelt. Ja, för vi är lite lost i det här.
Bara du skickar pengar varje gång som du frågar grejer så. Kan vi fortsätta blåsa liv i den här gåtan?
Precis. Ja. Nej, men det var allt för oss ikväll. Vi stämplar ut och tillbaka nästa söndag med ytterligare ett avsnitt. Godnatt.
Ja. Vänta. Det finns ett väldigt, väldigt särskilt en väldigt särskilt fanfar som ska köras idag. Och jag var nästan
vad kan det vara för?
Så satt jag och läste på våra interna chattar helt enkelt. Och såg att jag hade ett meddelande från din andra hälft, Per.
Ja. Okej.
Vad är det? Imorgon så har ni någonting särskilt också.
Ja, firar Hitler.
Om det ska vara någonting mer än det också.
Oj, nu är du illa ute.
Nej, jag vet. Det är vår bröllopsdag.
Precis. Så det är jag.
Du har alltså varit smart, Per. Du har valt en dag som du inte glömmer bort.
Ja.
Mycket smart.
Men poängen i alla fall, det är att jag och Anneli här då, vi vill ju verkligen köra en fanfar för dig. Så den kör vi.
Vad fint, tack. Det var ju trevligt. Det kostar mig dessutom inga pengar.
Precis. Men alltså, ja, det var grattis. Snäll. Stort grattis till Per och Anna. Ja. Hur många år är det?
Tack. Tack.
Nu lägger du punkt till.
Det här går inget bra.
Nej, det vet jag, men jag vill inte avslöja det i radio, för då det är fakta som kan användas emot mig.
Okej. Ja.
Ja, det var en bra ursäkt, Per.
Ja, jag vill även göra reklam för coronabunkern, som väl ska köras i veckan, va?
Ja, det stämmer.
Ja, nu avslöjar det min fru, det ska jag lika gärna säga det. Det är 11 år, så jag har tittat.
Okej.
Okay.
Ja, men det är bra jobbat.
Ja.
Fantastiskt kul.
Ja, vi var ju tillsammans innan vi gifte oss dessutom, ska vi tilläggas. Men i alla fall. Ja.
Är det inte Amazon vi delar med oss till, utan till...
Nej.
Våra egna kanaler.
Ja, det är det.
Fakta. Ja.
Det är lite bättre.
Exakt. Ja, men vad kul.
Ja.
Jätteroligt. Hur brukar ni fira då? Eller det kanske blir för personligt? Du kanske vill hålla det mellan dig och din fru? Nej, det gör inget.
Faktiskt förra året så hade min fru en jätteöverraskning för mig. Med middag och till och med hotell och allt möjligt sånt där.
Oj!
Så, ja, så det var jättefint.
Det var 10 år då, var det inte det?
Ja, det var det. Ja, precis. Ja. Så, ja. Så det var jättetrevligt.
Mm.
Men, och nu borde det vara ännu billigare med hotell och sånt där. Så jag vet inte, jag kanske ska... Se över det där.
Ja, det är sant.
Vid någon fjällresa eller någonting. Nej. Nej, vi trivs med att fira för oss själva faktiskt. Så att det blir det nog. Mm.
Kul. Och som sagt, just det som du sa, coronabunkern är tillbaka imorgon klockan 16.
Ja, det är den.
Yes. Ja, men det var väl allt för oss i alla fall.
Ja.
Och hörs vi nästa söndag.
Tack godnatt. Alla lyssnare, alla chattare och allting sånt.
Tack ska ni ha. Godnatt.
Godnatt. Hej då.
Godnatt. Hörrni, en helt annan fråga. Har någon av er robotgräsklippare?
Nej.
Nej.
Är inte det väldigt såg?
Är det borgerligt?
Task mot igelkoppen.
Övervakning.
Jag skulle vilja däremot ha en robotdammsugare.
Ja, just, jo.
Just. Ja, då ska du skaffa en robotklippare eller?
Jag vet, alltså, det tar alltså sommartid, speciellt kanske 3 månader på sommaren. Alltså, det tar, alltså, vi har så sjukt mycket gräsmatta. Alltså. Mm. Det tar ju alltså säkert 5 timmar varje helg.